Välkommen till Jämställdhetspodden.
Hej och välkommen till ett nytt avsnitt. Idag ska vi prata om en väldigt viktig jämställdhetsfråga. Vi ska prata om hbtq-personers liv, trygghet och känsla av att höra till. Med oss idag har vi Elias Filander från RFSL. Du är vice ordförande där. Varmt välkommen.
Tusen tack, vad roligt att vara här.
Ni har ju släppt en väldigt viktig rapport, den ska vi prata om alldeles strax. Men jag tänkte först bara fråga dig om du kan berätta lite kort om vem du är och vad är RFSL och varför finns ni och vad gör ni?
Men jag heter Elias Filander och jag är vice förbundsordförande för RFSL. Jag har varit engagerad på olika sätt i organisationen. Först lokalt hemma i Uppsala i RFSL Ungdom och nu som vice förbundsordförande. Sen jag var 13-14 år gammal kanske. RFSL är ju en organisation som mitt hjärta såklart brinner väldigt varmt för. Men jag tycker att hjärtat borde brinna lite extra hos alla andra också.
Vad står det för? Ska vi bara säga det?
Ja, men RFSL, vi gör det ju inte så lätt för oss. Ni vet hur det är med hbtqi-personer, bokstavskombinationer. Så en gång i tiden, typ 1950, i en lägenhet i Solna har jag fått berätta. Jag var ju inte född 1950, vill jag vara väldigt tydlig med. Så samlades 36 modiga personer och en hund eller något i det slaget. Och bildade RFSL, Riksförbundet för sexuellt likaberättigande. Då var en del av en dansk hbtqi-organisation och ja, men Riksförbundet för sexuellt likaberättigande. Men det heter vi ju inte längre, utan vi heter ju Riksförbundet för hbtqi-personers rättigheter. Men någon gång så bestämde man att det är bra att hålla kvar liksom, förkortningen, eftersom att det är ju liksom det som är vårt namn. Så vi heter RFSL och utläsningen för RFSL är Riksförbundet för hbtqi-personers rättigheter.
Det är lite speciellt ändå, att man har annorlunda liksom. men jag förstår att man håller kvar vid sitt varumärke, det kan ju vara smart också.
Ja, men precis. Nej, men så vi jobbar ju liksom lokalt, nationellt, internationellt med hbtqi-personers rättigheter. Vi är en av Sveriges liksom absolut äldsta och största hbtqi-organisationer. Det finns på typ 30 platser runt om i landet och bygger jätteviktiga gemenskaper lokalt, ger stöd på olika sätt till personer som behöver det. Och nationellt så jobbar vi också mycket både med att stötta liksom framtagningen av ny politik, stötta framtagningen av hur man kan jobba med hbtqi-personers rättigheter på olika sätt, på myndigheter och så. Så ett väldigt viktigt jobb på alla sätt och vis för att göra hbtqi-personers liv enklare.
Mm. Ja, men tack så mycket. Det här är ju Jämställdhetspodden och varje gäst som kommer hit brukar då ställa samma fråga så här inledningsvis. Vad betyder jämställdhet för dig och finns det något speciellt perspektiv som du tycker är viktigt att lyfta när det kommer till just jämställdhet? Mm.
Men jag tänker att jämställdhetskampen är uppnådd när vi lever i ett feministiskt samhälle. Sen kan man alltid sätta sig i så här, terminologi och liksom gräva hur mycket som helst. Det gör jag tyvärr inte genusvetare, även om det är något som många tror om mig. Så jag tänker att jämställdhet för mig det är när den liksom, feministiska kampen är avklarad och patriarkatet är krossat. Och det är inte så jävla mycket begärt. Så det tänker jag att vi löser nu, Lina.
Ja, men eller hur? Ja, men på ett sätt är det ju verkligen inte det. På ett sätt känns det som att det är... Det är väldigt mycket kvar.
Det är väldigt mycket kvar. Det är väldigt mycket kvar. Men jag tänker det är därför det är också så viktigt att ha den här typen av samtal.
Mm, verkligen. Och det här med något speciellt perspektiv. Jag gissar att du tycker att det är viktigt att ha med ett hbtqi-perspektiv. Men finns det, alltså, ja, men hur tänker du kring kanske inkludering och de här andra frågorna?
Men absolut, men jag tänker att den liksom, feministiska rörelsen har ett jättestort ansvar att också vara intersektionell och se till liksom, olika gruppers behov. Vi behöver ju ha en samhällsanalys som sträcker över hela samhället. Liksom. Jag tänker att en grupp som på många sätt har utelämnats eller utestängts både ur den feministiska mainstream feministiska i alla fall, både analysen och rörelsen hur vart kvinnor med utländsk bakgrund till exempel. Tack och lov så kan vi ju se de senaste kanske 5-6 åren att det börjat ske ganska mycket där. Och det är ju väldigt tacksam för, väldigt glad för. Jag tänker att det också är ett sånt liksom, typiskt exempel på hur olika kamper går hand i hand, för att man är ju inte heller bara som person en grej. Liksom. Och så länge vi inte är monoliter som bara är en sak var, så behöver vi också ha en intersektionell förståelse över världen. Liksom. Mm. Funktionsrättsrörelsen också ett annat sånt typiskt exempel där jag tycker att man på många sätt har varit väldigt framgångsrik i att kunna kombinera funktionsrättsperspektiv och feministiska perspektiv.
Mm. Ja, men jätteviktigt att du lyfter det här tycker jag också. Det är ju superviktigt att de här olika delarna kombineras så att det inte bara liksom blir kvinnor mot män eller exkluderande så.
Absolut.
Men ni har ju nyligen gett ut en rapport som heter Trygghetsrapport 2026. Och jag vet att ni hade, det var under Almedalsveckan som ni pratade om det här. Kan inte du berätta lite kort, varför har ni tagit fram den rapporten och vad visar den då?
RFSL har ju under liksom många, många årtionden arbetat för att stärka hbtqi-personers trygghet. Det är väl kanske inte en överraskning för någon i det här samhället att hbtqi-personer på olika sätt är särskilt utsatta och lever i en särskild otrygghet liksom, jämfört med majoritetssamhället. Men vi har märkt de senaste åren att det är något som har vänt. Jag tror att det är många som har känt det i luften liksom, men att det kanske varit svårt att sätta fingret på så här, den här statistiken kan jag ha som visar på att något har hänt. Men så vi har känt ett behov av att ta fram fakta och kunskap om hbtqi-personers trygghet. Vi har helt enkelt fått så många berättelser till oss, både från den stödverksamheten vi har, där vi liksom kuratorer som möter människor som är utsatta för våld eller hatbrott eller sånt, men också från våra avdelningar runt om i landet som vittnar om en allt tuffare situation. Så utifrån det så kände vi ett behov av att ta fram liksom färsk kunskap om hbtqi-personers trygghetssituation. Den här trygghetsrapporten visar ju då till exempel att 2/3 av hbtqi-personer befarar att tryggheten kommer bli, eller otryggheten kommer att öka de kommande 12 månaderna. Det är en helt fruktansvärd siffra. Och man kan säga att bland majoritetsbefolkningen eller liksom allmänheten så är det inte ens 4 av 10. Så jag tänker att det här stora gapet, någonting beror ju det på. Vi har också grävt oss igenom så här, i vilka situationer eller vilka typer av miljöer känner man sig mer eller mindre otrygg. Och där är liksom ett genomgående mönster att hbtqi-personer är mer trygga eller mer otrygga överallt, som vi har frågat om. Och det är liksom tungt att berätta, men tänk att vi borde ha kommit längre som samhälle liksom. Men jag tänker att det också bara ger vatten under kvarnen på att det arbetet som vi och så många andra gör är så otroligt viktigt för att bygga ett tryggare och mer inkluderande samhälle. Det finns ju också andra undersökningar som kommit ganska nyligen. Det känns som att det senaste året har lite varit någon sorts rapport, släpp efter rapportsläpp om att attityderna och liksom på olika sätt går åt fel håll. Vi har en Forum för levande historia till exempel som mätt skolungdomars inställningar till olika minoritetsgrupper. Där hbtqi-gruppen har gått från att vara liksom den man har minst negativa attityder mot till den mest negativa attityderna mot bland de undersökta grupperna. 55% av killar idag tycker inte det är lika naturligt att vara homosexuell som heterosexuell. Liksom. Man trodde att vi hade kommit längre.
Vad ledsen jag blir. Men jag tänkte på, du sa det här att man har känt att det har vänt. Mm. Och jag gissar att du menar att det har vänt åt ett negativt håll. Har ni gjort den här typen av undersökning tidigare? Eller hur kan ni mäta att det har blivit värre? Liksom?
Men vi har väl gjort en lite liknande rapport kan man säga för 2 år sedan, så 2024. Sen skulle jag kanske inte vilja göra en direkt jämförelse mellan de 2 rapporterna. Men de är på samma ämne i alla fall. Och gjorda på lite liknande sätt. Men jag vill inte jämföra dem direkt. Mm. Men om man jämför, det finns ju till exempel rapporter från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, för Forum för levande historia, som jag sa, Folkhälsomyndigheten med flera. Liksom. Det känns som att det enda jag gör hela dagen är att tjata om de här rapporterna, men uppenbarligen behöver ju tjaten ut. Men som, där man också gör rapporter med kanske lite större tidsspann. Om man kollar på den här som kom från Forum för levande historia, den kom för några månader sedan, den som kom dessförinnan när jag kom för typ 13 år sedan. Så det är ändå någon sorts spann där. Men där man kan se att de allra flesta av de här rapporterna så har ju många årtionden av feministisk kamp backat kraftigt i den senaste rapporten, vilken den nu må vara. Och det gäller både liksom, hbtqi-specifika frågor eller vad man ska säga, men det gäller också synen på könsnormer, könsroller, kvinnors arbetsmarknadsdeltagande. Alltså det är en sån, liksom, jag hade aldrig kunnat tro när jag började läsa feministisk litteratur som typ 8-9-10-åring att så här, när jag blir stor då ska jag debattera att det är bra att kvinnor får vara på arbetsmarknaden liksom. Och det ska man ju säga, det är en ytterst liten minoritet som tycker att kvinnor inte är hemma på arbetsmarknaden, men att den liksom siffran börjat vända trots det samhälle vi lever i, där man ändå vill kunna påstå i alla fall att kvinnor i väldigt hög utsträckning deltar i arbetsmarknaden och att det har haft positiva följdeffekter för det svenska samhället liksom, och för de enskilda. Ja, nej, men det är lätt att det blir väldigt nattsvart, att det nästan känns lite dystopiskt, att jag möter många medlemmar runt om i landet som också såklart blir väldigt deppiga, både av det de själva kanske har utsatts för eller utsätts för, men också även om man har det rätt bra i sin vardag att läsa den här typen av siffror. Det är klart att det inte alltid gör att man mår så bra, men jag tänker att det då också är viktigt att påvisa vilken otrolig skillnad vi har gjort under många, många, många år. Och att vi har drivit den här positiva samhällsförändringen, det tänker jag också det som har gjort att motståndarna har valt att organisera sig på nya sätt. Jag menar, motståndet mot liksom, den feministiska kampen, det är motståndare som inte har någonting gemensamt, förutom att de ogillar feminism. Liksom. Och jag tänker att det kanske ger oss en fingervisning om att vi kanske i alla fall ska vara lite bättre på att prata med varandra, jobba med varandra, hjälpa till att driva varandras frågor. Liksom. Och jag tror ju att det här går att vända på. Annars hade jag ju inte engagerat mig i RFSL. Hade jag inte trott på att det går att vända den här nu något negativa trenden, då hade jag ju gjort något annat. Liksom.
Ja.
Jag tror verkligen på vår förmåga att förändra världen.
Nej, men jag är glad att du säger det. Men, för jag tänker precis på det där som du säger, att, det, att de här olika försämringarna hänger ihop. Alltså, och jag tror att det är viktigt att påtala det. Du nämner kvinnors arbetsmarknadsdeltagande. Jag tänker också på bara så här, ja, men aborträtten.
Absolut.
Och alltså, alla frågor som har att göra med liksom vår... I förra avsnittet pratade jag med Lina Fredén från RFSU. Och då pratade vi om aborträtten bland annat och sexualundervisning. Mm. Och liksom om hur, ja, men, ungdomars framförallt då, kontroll över sin egen kropp och rätt till sin egen kropp. Ja, men alla de här sakerna, men könsrollerna backar, kontrollen över framförallt kvinnors kroppar ökar. Ja. Också när det kommer till slöjförbud. Ja, men, det är så många saker som men där någonstans så får ofta hbtqi-personer bli på något sätt, ja, men, den grupp som ofta får ta den största smällen. Förstår vad jag menar med det?
Ja, men, alltså, eller hur? Ja, men jag tänker att det är också ett uttryck för att om man kollar ut feministiskt perspektiv, att säga, okej, jag är en person som är emot feminism. Jag tycker det är jättebra med tydliga liksom, lådor som har olika könsroller. Kvinnor gör det där, män gör det där. Exakt så ska det vara. Kvinnan ska stå vid spisen och mannen ska jobba, och helst för dem typ inte tycka om varandra så himla mycket heller, men de får gärna ha 75 barn. Liksom. Ja, men om jag är en sån person, då är det klart att jag också har väldigt svårt för hbtqi-personer. För att jag tänker att man som hbtqi-person, bara som koncept att man existerar, bryter mot de här traditionella patriarkala könsrollerna. Och det finns det väldigt mycket fint i, tänker jag. Facksystemet liksom. Men å andra sidan så tänker jag att det också visar på behovet av att vi har inkluderade feministiska kamper. Jag tänker att det är väldigt liksom, jag tycker man märker att det finns en del... som kanske inte ser det som lika självklart att man jobbar tillsammans när man har samma feministiska liksom, analys eller liknande feministiska analyser. Jag tänker att det där ofta blir väldigt olyckligt. Jag tycker det är en ganska grundanalys att bara prata om här har vi kvinnor och här har vi män. Och det är klart att det är två kategorier som existerar. Liksom. Men om man också inte ser att personer mer än en grej, som jag sa tidigare, då blir det också väldigt svårt att få en bild av hela person, vem hela personen är. Liksom. Du kan vara man och ha utländsk bakgrund, du kan vara kvinna som har en funktionsnedsättning, och så vidare, och så vidare, och så vidare. Så oavsett vad, tänker jag att vi behöver bli bättre på att se människor för allt de är. Liksom, och ha rättvisa kamper som inkluderar hela människorna.
Men jag tänker att vi ska komma tillbaka lite till just den saken faktiskt, när det kommer till den här inkluderande feministiska kampen. Men jag tänkte bara frågan, kanske definitioner, trygghet. Vad menar ni med det? Otrygghet, trygghet. Vad kan man säga om det i den här relation till den här rapporten?
Ja, men personerna som har svarat då på, vi har dels gjort då en enkät riktad mot hbtqi-personer och sen har man gjort en liksom opinionsundersökning till allmänheten. Och där har ju människor liksom själva fått skatta om de känner sig trygga eller otrygga i olika situationer eller olika typer av åtgärder som kan göra att de känner sig mer eller mindre trygga. Liksom. Och jag tänker att det är väldigt viktigt också att utgå ifrån den enskilda människans liksom, känsla och upplevelse av trygghet. Jag tänker att vi har ett liksom, politiskt samtal som ofta handlar rätt mycket om säkerhet, då det handlar om kanske något som är lite, lite annat än trygghet. Och det är klart att du ska vara säker i det svenska samhället, men du ska också vara trygg. Liksom. Oavsett exakt vad varje människa behöver för att känna sig trygg, så tänker jag att det är en absolut självklarhet att vi behöver ha en samhällsgemenskap där varje människa känner sig trygg, oavsett om det är när man går hem från krogen på kvällen, om det är på arbetsplatsen, i skolan, med polarna och familjen. Liksom. Så att det finns personer som överhuvudtaget upplever en känsla av otrygghet är ju för mig ett enormt samhällsmisslyckande. Och inte minst då när vi ser att hbtqi-gruppen är särskilt utsatt, så blir det extra viktigt för oss på RFSL att också påtala de bristerna. Liksom. Det är också det jag tänker att vår roll är. Vi har medlemmar runt om i hela landet som har valt att samla sig och organisera sig i RFSL. Och mitt uppdrag som viceförbundsordförande är ju då också att förmedla de behov, de utmaningar som våra medlemmar har och vilka lösningar vi har på dem. Så det har lagt väldigt mycket tid de senaste månaderna på att prata med olika politiker om det här och hoppas att vi kan få till en förändring.
Jättebra, verkligen. Ja, men för det som den här rapporten visar är ju som sagt att otryggheten är stor bland hbtqi-personer i Sverige och att det är särskilt illa bland transpersoner. Och jag menar, jag blir inte så förvånad när jag läser det. Nej. Men varför tror du att det är så här och varför... Ja, varför är just otryggheten så stor i den här gruppen?
Ja, men precis. Vi kan ju se att det finns en viss skillnad mellan homosexuella å ena sidan och sen å andra sidan både bisexuella och transpersoner. Mm. Och jag tänker att det är liksom siffror som matchar rätt mycket statistik som finns om HBTQI-personers liv. Om man kollar på utsatthet för våld så ser det ofta ganska likadant ut att transpersoner och bisexuella, framförallt tjejer, är särskilt utsatta. Liksom. Jag tänker återigen att det har att göra med hur mycket man bryter eller inte bryter mot olika patriarkala normer. Det är ju liksom den liksom, maktanalysen eller samhällsanalysen som vi har i alla fall. Och där blir det ju extra tydligt då att lösningen behöver vara att vi bygger ett mer feministiskt samhälle som håller ihop. Mm. Liksom.
Mm. Ja, nej men precis. Hur skulle du säga att den här otryggheten yttrar sig i HBTQI-personers liv? Alltså vad är man rädd för och vilka strategier tar man till för att känna sig trygg?
Mm. Väldigt mycket olika. Jag tänker en sån typisk grej som, alltså, när jag gick i skolan så var det väldigt ofta tjejer och Elias. Så en grej jag lärde mig då i alla fall var ju att man skickar sms när man är på väg hem. Du vet, det är jättetypiska. Lina, messa mig när du är hemma så vet du att du kommer hem ordentligt. Och det kanske bidrar till en känsla av trygghet för många och det är ju jättepositivt. Men jag tänker att i praktiken så handlar ju den här, liksom, den här känslan av otrygghet leder ju till att människors handlingsutrymme begränsas. Att du inte ska kunna gå hem från krogen utan att messa dina tjejkompisar så här, nu är jag hemma. Att det kanske är en till synes liten grej, men du ska väl fan kunna gå hem utan att hålla kontakt med 35 personer i en gruppchatt. Liksom. Sen tänker jag alla de här små, små sakerna som naggar i kanten på en människas liksom, förmåga att fritt leva sitt liv som den önskar i lugn och ro, i frid och fröjd. Liksom. Jag tänker att det också handlar om utsatthet för våld, det handlar om utsatthet för brott, det handlar om, alltså, vi kan ju också se att HBTQI-personer i allmänheten har uppgett att de anmäler brott ungefär lika ofta, liksom, men att en tredjedel av de brott som HBTQI-personer har anmält uppger de här hatbrott jämfört med några enstaka procent bland allmänheten. Och det tänker jag också visa på att den utsattheten som HBTQI-personer har ofta är just för att de är HBTQI-personer.
Mm.
Så. Och det är ju väldigt tragiskt.
Ja, det är verkligen otroligt illa. En annan sak som ni visar i den här rapporten är ju då alltså kopplat till väktare och polis, den här otryggheten. Och att det finns en skillnad mot den övriga befolkningen. Varför är det så? Och hur märks det här?
Mm. Men det är väl inte heller en hemlighet att det finns många HBTQI-personer som upplever att man inte har blivit korrekt bemött liksom, många gånger av ordningsmakt och rättsvårdande myndigheter. Det finns ju uppenbarligen ett förtroendegap där som man behöver jobba in från de här myndigheternas sida. Liksom. Vi ser att det är väldigt viktigt med den dialogen som vi har med de liksom, här berörda myndigheterna. Men jag tänker att det också handlar om vad man gör från politikens sida. Vilket uppdrag ger man till olika myndigheter? Någonstans så blir det ju politikens ansvar att säkerställa att vi har myndigheter som hela allmänheten känner förtroende till. Men om jag som HBTQI-person är rädd för att bli dåligt bemött, även om jag blir bra bemött, kommer jag anmäla då om jag är rädd för att bli dåligt bemött? Liksom. Och ingen ska ju behöva känna den känslan. Har man blivit utsatt för något dåligt, gud förbjuda liksom. Då ska man känna sig såklart helt trygg i att lyfta luren och ringa 114 14. Tyvärr så är det ju inte så. Också därför vi har sett att det är så otroligt viktigt till exempel att polismyndigheten har blivit HBTQI-strategisk myndighet. De har såklart fortfarande ett lyft kvar att göra inom myndigheten. Ser att det finns liksom många som sitter på mycket HBTQI-kompetens. Inte minst skulle det behöva finnas en större jämlikhet inom myndigheten. Liksom, vad gäller kunskapen kring HBTQI-frågor och HBTQI-personer.
Mm. Ja, för det skriver ni också om det här alltså att regnbågsflaggor och kunskap är ofta avgörande. Mm. Berätta lite mer om det.
Ja, men jag tänker att väldigt, väldigt många av dem. Allra, allra flesta i vårt samhälle är liksom otroligt snälla, fina människor. Alltså jag väljer verkligen att tro att folk är bra folk. Liksom. Men ofta så kanske det saknas lite pusselbitar med kunskap eller rätt rutiner till exempel, eller vad det nu kan handla om, som gör att allt kanske inte faller på plats. Även om man då har den bästa av intentioner så kan det ju bli inte så bra. Mm. Liksom. Och vi kan ju se att det är väldigt viktigt, inte minst inom välfärden men också inom rättsväsendet, att man stärker upp HBTQI-kompetensen. Det är ju något som många av våra medlemmar säger till oss. Det är det som våra medlemmar, en av de frågor som våra medlemmar tycker är absolut viktigast för att vi ska ha ett mer tryggt samhälle för HBTQI-personer. Det är att dels att liksom, de man möter i det offentliga ska ha kunskap om HBTQI-personer, HBTQI-frågor, HBTQI-rättigheter. Men att de där symbolen också finns där. Ge något otroligt viktigt. Jag tänker både att det kan vara ett diplom på att så här, den här vårdcentralen gått en HBTQI-utbildning. Okej, men då kanske jag inte behöver oroa mig för att de gör sig eller så. Liksom. Och å andra sidan en liten regnbågsflagga. En liten regnbågsflagga som kostar 49 spänn. Liksom. Den kan vara en sån otroligt viktig symbol för att visa att du är välkommen här. Liksom. Och jag tror att man behöver göra en ansats för att också aktivt visa att man är välkomnande i ett samhälle där många känner att de inte är välkomna.
Liksom. Ja, men jag tänker också det utifrån det du nämnde om både er rapport men de här andra rapporterna också som visar statistiken på ja, men hur acceptansen har sänkts kan man väl säga då. Att just verkligen anstränga sig att visa på att jag ser dig här. Alltså att du, här kan du känna dig trygg.
Verkligen.
Men den här poddavsnittet släpps ju under Pride-veckan och jag tänker angående det här med, ja, med myndigheter och liksom regnbågsflaggor och det. Att poliser inte får ha uniformer i Pride-tåg. Vad tänker du om det?
Ja, men jag tänker att det ger en signal som inte är helt hundra. Liksom. Jag tänker att det... jag minns när jag var på min första Pride-parad när jag var, kan det vara 12, 13 kanske, liksom. Jag var någon liksom, familjemedlem som sa, vill du titta på en Pride-parad? Och så sa jag, fan är det? Liksom. Men det var kul. Och för mig var det väldigt stort att se att polisen var där. Liksom. Det tror jag att många andra också känner. Så. Sen ska man ju säga att det här beslutet från polismyndighetens sida innebär ju inte att polisen inte kommer gå i Pride. Det innebär inte att polisen inte kommer vara där och skydda liksom, Pride-paraden mot potentiella motdemonstranter eller så. Utan det är ju själva uniformen som man då inte får på sig. Och det är väldigt tråkigt såklart, tänker jag. Men jag tänker att det också bara förpliktigar ännu mer myndigheten att göra ett aktivt arbete med att nå ut. Och det var väldigt fint till exempel att se, jag var på West Pride här en vecka i Göteborg, att se rikspolischefen Petra Lund heter hon väl, väldigt pinsamt att säga fel namn nu, som gick i paraden där. Så var det första gången rikspolischefen gick i West Pride som jag förstod det. Och det tänker jag också en sån så här, en liten grej, det är några timmar i hennes schema liksom, men jag tänker att det också ger en väldigt tydlig signal som är viktig för många människor. Och jag tänker att uniformens vara eller icke vara i Pride-paraden är liksom inte en kulle jag kommer dö på. Men det är alldeles självklart, tänker jag, att polismyndigheten har ett förtroendegap som man behöver vänta in hos HBTQ-personer. Det här beslutet ger för många signaler i fel riktning. Och då är det klart att man behöver göra en insats för att nå ut och visa vad det är man står för. Och där har man ju en jättetydlig värdegrund från polismyndighetens sida. Liksom. Alla ska vara välkomna, alla är lika mycket värda. Liksom.
Man borde ju ta den här chansen egentligen och gå framåt istället på området när man just då inte går i Pride-paraden.
Inte går i Pride-paraden uniformer. De går ju fortfarande
precis.
I Pride-paraden.
Precis.
Det tänker jag också en sån viktig grej. Liksom, en sån liten grej, en mening. Liksom. Men det är två väldigt olika saker. Att man inte går i uniform och att man inte går i parad.
Nej, men jag vet, precis. Och jag vet ju att det är så. Men jag tänker att det är ett nytt ställningstagande.
Det.
Så det är ändå en markering på något sätt.
Liksom. Ja, men det är det. Och det är ju inte heller bara rörande Pride-parad. Ska man säga. Det har också varit ett problem som jag har förstått det för myndigheten, att det finns till exempel kandidater från de politiska partierna i valen som sätter upp valaffischer där de har liksom fotat sig i polisuniformen, och det kanske jag inte heller tycker är liksom helt kosher. Det är klart att det är gråzoner och svåra gränsdragningar, vad är ett politiskt ställningstagande, vad är inte ett politiskt ställningstagande när det står i polisuniformen, men som sagt, jag tror att det viktiga här är att polismyndigheten behöver förstå att de har förtroendegap att hämta in, och där behöver de jobba ännu hårdare. Och vi välkomnar ju såklart den dialogen vi har, men vi vill ju såklart också jättegärna prata ännu mer med dem och jobba ännu mer tillsammans. Med dem.
Ja, nej, men precis. Ja, men det förstår jag verkligen. Nu tänkte att vi ska komma tillbaka till det här med, ja, men egentligen hur transpersoner har blivit ett slagträ och hur den feministiska debatten just nu. För vi, som du nämnde tidigare, så det har ju verkligen blivit en uppdelning. Många kvinnoorganisationer just nu är väldigt inställda på liksom det biologiska könet är, och då menar man typ, har du livmoder eller inte? Och vad det gör med den breda feminismen. Vad tänker du kring det?
Jag tänker att det är en väldigt liksom, olycklig debatt. Jag tänker att det sår en intern splittring inom den feministiska rörelsen som våra motståndare egentligen bara hurrar på. Liksom. Jag tänker att det, om man kollar på vad är folks... Liksom, vad kan feminismen lösa för vardagsproblem för folk? Liksom? Om vi blir av med det här jävla gubbväldet, det här liksom skitpatriarkatet, vad är det vi då har gjort för människor? Liksom? Och jag tror att det finns väldigt, väldigt, väldigt få personer där ute som går runt hela dagarna och tänker, fan, de här jävla transpersonerna, vad jobbiga de är? Liksom? Och om de gör det så är det kanske inte ur en feministisk analys man har det problemet. Liksom. Så jag tänker att det på många sätt är... Liksom, en splittring, ett samtal, en debatt, vad man nu ska säga, som står ganska långt ifrån människors faktiska behov. Liksom. Jag upplever också att så här, kunskapsnivån är otroligt låg kring typ, så här, vad är trans? Liksom. Många gånger jag har varit inbjuden till olika typer av samtal och debatter, så har frågan plötsligt börjat handla om något helt annat för att kunskapsnivån har varit så låg. Och det tänker jag är något som vi på RFSL behöver ta med oss. Att, så här, nej, men, vi behöver ju bli ännu bättre såklart på att sprida kunskap om vad liksom, alla olika bokstäver HBTQI står för och vad det betyder. Och så, liksom, med den folkbildande delen av vårt uppdrag. Å andra sidan så tänker jag också att vi står liksom, fast i vår feministiska analys. Och vi pratar ju såklart med väldigt, väldigt många organisationer. Vissa som vi håller med om i princip allt. Vissa som vi inte håller med så jättemycket om. Liksom. Men för oss så är ju vårt fokus ligger ju på att se till att alla HBTQI-personers mänskliga rättigheter liksom, tillgodoses i vardagen. Både här hemma i Sverige och internationellt. Och det är ett arbete som vi gjort sedan långt innan jag föddes. Och det är ett arbete vi kommer fortsätta göra. Liksom.
Ja, men jag upplever precis som du säger att det är ju verkligen en finns ju verkligen de som tycker att det här är jättebra att det slåss och fightas internt i Absolut. Den feministiska rörelsen just nu. Och inte minst liksom högerextrema och då patriarkatets beskyddare är ju jätteglada för det här. Och jag tänker att det är någonstans också symptomatiskt i en tid när utrymmet för att ja, man ska, jag vet inte, vi som på något sätt ställer oss på den progressiva sidan, vi har liksom argument som är rimliga inom situationstecken, medan de som står på liksom den högra sidan just nu är många gånger rent högerextrema. Alltså debatten har flyttat så långt på deras planhalva så att det också är så att det utrymmet för då som kanske befinner oss inte så långt åt höger är liksom pyttelitet. Och att vi då kanske också får panik i den lilla follan och ja, men man slåss mot varandra istället för att vara smarta och bara, men vänta nu hörni, vilka var det nu igen som var våra motståndare? Är det transpersonerna?
Ja, men jag tänker att det ofta lönar sig att ta 1, 2, 3, 5 djupa andetag. Och påminna sig om vad är målet man jobbar mot. Liksom. Och jag tänker att den liksom, HBTQI-kampen går ju liksom, fullt naturligt hand i hand med kvinnokampen. Dels för att jävligt många HBTQI-personer är kvinnor. Liksom. Men också för att den gemensamma fiendet, den gemensamma problemet, den gemensamma problembilden är ju patriarkatet. Liksom. Och jag tror att det blir en ganska grundlig feministisk analys om man har en feministisk analys som inte har en förståelse för att typ det finns transpersoner och de är väl helt okej liksom. Så jag tänker att man behöver ha liksom kikaren inställd på vad är det vi vill och det vi vill är väl att bränna patriarkatet i grunden och bygga ett bättre feministiskt samhälle liksom. Och då tänker jag att lösningen är att vi behöver ha en allomfattande samhällsanalys där alla är med liksom.
Ja, för nu har det ju gått några månader sedan, men det var ju runt jul där när det var flera sådana här frågor som var på tapeten. Det var män inom situationstecken i kvinnofängelser. Det har varit liksom ja, men, kvinnor inom situationstecken i kvinnoidrott eller mansidrott. Alltså du vet, det är många, eller då omklädningsrum har vi också sån fråga och risken är ju att det här kommer komma upp igen innan valet.
Ja, men och där tänker jag återigen att vi kommer tillbaka till den här frågan om kunskapsnivån, där jag kanske kan vara lite självkritisk till att vi inte varit räckligt bra med att folkbilda. Sen kanske det inte ska vara vårt ansvar. Det kanske också ska vara politikernas ansvar att förklara vilka lagar det är de röstar igenom eller inte, men det är de ju uppenbarligen inte tillräckligt bra på. Liksom. Om man tar då den här frågan om könstillhörighetslagen till exempel, både det som dök upp i vintras, om man ska påminna sig lite om det, så är ju några personer som begått olika typer av helt liksom, vidervärdiga, alltså det är ju mord och allt möjligt som vi tar fullständigt avstånd ifrån i alla omständigheter, överallt, alltid, såklart. Liksom. Men där man på något sätt lyckas nyttja att så här, det finns en eller två personer som begått avskyvärda handlingar som råkar vara transpersoner. Kolla här, nu ska transpersoner få det sämre. Riv upp könstillhörighetslagen. Liksom. Men jag tänker att där är ju också en sån grundläggande fråga om vad är det könstillhörighetslagen då reglerar? Liksom, och vad är de ändringar som faktiskt har skett i liksom, Svea rikas lagbok? Och där ger ju den nya könstillhörighetslagen som röstades igenom 2024 medför också ändringar i fängelselagen som gör det enklare för kriminalvården att inte placera utifrån juridiskt kön om det så skulle behövas. Liksom. Det är ju myndigheten som gör den typen av bedömningar och kriminalvården har fått bättre möjligheter att göra individuella bedömningar när den här nya lagen klubbades igenom. Men så lät det ju inte och låter ju fortfarande inte i samhällsdebatten. Så jag kan också ofta bli lite frustrerad över att så här, men det ni säger stämmer ju inte. Liksom. Och det är klart man får ha precis vilka åsikter man vill i vårt samhälle. Liksom. Det är skitviktigt. Och vi behöver, liksom, jag behöver såklart kunna försvara RFSLs ståndpunkter och argumentera för dem, även med personer som inte håller med mig till 100%. Liksom. Det är jätteviktigt i ett demokratiskt samhälle att vi inte alltid behöver hålla med varandra. Att det är bra att vi inte alltid håller med varandra, såklart. Men när så mycket av det samtalet som har varit också utgått ifrån liksom, felaktig information. Jag blir lite frustrerad, för det blir jag faktiskt, det måste jag erkänna. Verkligen en diskussion som jag tänker uppstod lite från ingenstans liksom, men som också tänker jag bara då återigen visa på behovet av att vi förhåller oss till liksom, den sakliga verkligheten, och verkligheten är ju att vi har en lagstiftning, det finns liksom ord och meningar i lagboken, och det är ju de vi bör utgå ifrån när vi liksom, diskuterar och debatterar samhällsfrågor. Vem ska sitta i vilket fängelse? Det är klart att det inte alltid är en enkel fråga liksom. Och det behöver vi kunna ha ett sansat samtal om liksom. Även från oss från RFSLs sida liksom. Men där behöver vi ju utgå ifrån vad står i lagboken. Jag tror det finns väldigt många som kanske inte hade koll på det. Liksom.
Nej, och jag tänker som kanske viktigast i en sån här fråga är väl sådär, för det var väldigt mycket larm kring otryggheten, apropå otrygghet, för kvinnorna på det här fängelset. Jag tänker att det är väldigt viktigt att kriminalvården oavsett ser till att det är tryggt på fängelset.
Absolut.
Att det är väl där, det jag tycker att det är grundfrågan.
Absolut.
Sen kan vi göra resten sen liksom.
Nej, men, absolut. Jag tänker att så här, kriminalvården har ju ett jätteviktigt uppdrag. Mm. Liksom. Men där de liksom, jag tänker man ser ganska regelbundet till exempel från fackförbunden hos kriminalvården och så, att de får inte det de behöver för att kunna göra sitt uppdrag ordentligt liksom. Och det är helt fruktansvärt.
Exakt, och jag tänker att kanske man nu när vi spelar in det här så är det precis så att den här nya lagen om att minderåriga är på fängelse istället för på SIS-hem har genomförts. Och man har liksom barnanpassat och lite så. Jag tänker att det finns många saker som är, skulle jag säga, väldigt allvarliga när vi pratar fängelser och brott och straff som kanske känns något större proportionellt.
Jag såg en rubrik här om veckan om att nu har kriminalvården gjort en bedömning kring om man ska få ta med sig nallebjörnar in på finken. Alltså det kör,
Usch. Ja. Nej, men det är verkligen, det är så mycket som är illa just nu, kan man verkligen säga. Men jag tänker så här, från RFSLs sida, när den här debatten blir så här, alltså hur märker ni det? Hur märker ni det bland era medlemmar? Vad är det för liksom frågor och bryderier som ni får ta emot?
Jag tänker att väldigt många av våra medlemmar får på något sätt också vara ambassadörer för liksom hela HBTQI-gruppen. Och jag trivs ju väldigt bra i det såklart. Det är därför jag kandiderar till vice ordförande för RFSL. Men jag tänker att du också måste kunna få vara en liksom lesbisk småbarnsmorsa på landsbygden som spelar racket utan att behöva liksom debattera fängelselagen en torsdags eftermiddag på ICA. Liksom. Jag tror att ofta kanske det är en nyfikenhet som ligger bakom. Återigen, jag tänker att så de flesta människor är liksom fett jävla chill. Liksom. Men jag tror att väldigt många blir liksom, ofrivilliga ambassadörer. Och där behöver vi också kunna bistå med kunskap, råd. Både såklart för våra medlemmar. Vad tycker vi? Det är ju våra medlemmar som bestämmer RFSL, en demokratisk organisation. Liksom. Varför tycker vi det vi tycker? Det behöver vi nå ut med liksom, runt om till våra medlemmar. Men jag tänker att många också upplever att det inte alltid är en så liksom, nyfikna och trevliga samtal, utan att många också upplever att man med en hetsk ton på olika sätt, inte minst på sociala medier, ifrågasätts. Liksom. Och det är ju någonting som är väldigt tråkigt och olyckligt. Liksom. Jag tänker att det är väldigt många som gör det runt om i landet. Det är det med att en stor del av mitt uppdrag är ju att resa runt och träffa våra avdelningar från liksom, Luleå, norra Norrbotten, norr till Malmö i syd. Liksom. Och jag upplever att det är liksom allt hetskare tonläget, större ifrågasättandet, motståndet som det är, märks av allt mer i människors vardag. Det handlar om kommentarer när man hämtar barnen på skolan, det handlar om ifrågasättanden på arbetsplatsen, det handlar om att på gator och torg inte längre känna sig lika trygg. Och vi måste kunna bättre än så. vi måste kunna bättre än så. Det är liksom någonstans därför jag också valde att engagera mig. För att så här, fan, är det här det bästa vi kan? Liksom, det är klart inte det. Det är klart vi kan bättre. Låter jag som att jag sjunger på Centerns valåt. Nej, Sverige kan mer. Är det inte Sverige kan bättre? Ah, ja. Men i alla fall. Det beska tonläget märker många av i sin vardag. Och jag tror att det också gör att man blir väldigt trött. Kan man bli. Mm. Man kan bli väldigt arg, irriterad, upprörd, frustrerad. Fullt naturliga känslor att ha. Liksom. Men jag tror där också någonstans att det finns såklart väldigt mycket forskning på så här, vad är de mest effektiva strategierna för att hantera motstånd på olika sätt. Och bland det bästa man kan göra är också att organisera sig, att göra någonting åt saken. Liksom. Det kan vara en väldigt liten grej i vardagen, sätta upp en regnbågsflagga liksom, på tomten som ett sätt att visa motstånd eller gå med i RFSL. Det finns massa olika grejer man kan göra. Men jag tror att när det är tufft, det är också då vi behöver varandra som mest. Mm. Liksom.
Vet ni någonting om liksom de, vad blir de yttersta konsekvenserna, man ska säga? Vad,
ja. Alltså, vi har ju en del avdelningar runt om i landet som är extremt utsatta för olika typer av våld och skadegörelse, till exempel av högerextrema aktörer. Liksom. Det finns, jag tänker att det är viktigt också att understryka att så här, de flesta hbtqi-personer har det helt okej. De flesta mår helt okej. Liksom. Men det är alldeles för många som har det tufft. Och vi ser det inte minst liksom, för har man en föreningslokal som är jättefräsch och jättetrevlig, hur mycket skit orkar man med för att driva vidare den? Och jag tror att det är också något vi börjar prata om, att så här, bland det första som riskeras när det blir tuffare är också engagemanget, det är också drivet. Jag tänker att det också är en etablerad metod för liksom, motståndare som vill tysta personer som engagerar sig för mänskliga rättigheter, demokrati, jämlikhet, jämställdhet. Mm. Det är att man inte ska orka kämpa, och då är ju det största långfingret vi kan ge dem att fortsätta kämpa oavsett fucking vad.
Absolut, jag håller helt med dig. Jag känner att jag, alla kommentarer som kommer hela tiden. Och ja. Jag brukar lägga ut faktiskt skärmdumpar emellanåt på sociala medier. Mm. Delvis för att lite få en reality check. För själv blir man ju lite avdomnad när man får så mycket skit.
Absolut,
så.
Absolut.
Men också för att jag tänker att de ska fasen inte komma undan med att skriva såna här grejer. Vissa skriver ju till och med på LinkedIn med sina liksom företags...
Men gud, ja, men... är man korkad eller?
Ja, men jag tänker det, och då får man stå sitt kast, tänker jag. Men också för att det blir så absurt. Och jag tänker på det så ofta, just det här. Det allra enklaste är alltid att sluta.
Ja.
Och det är det de vill.
Ja.
Då ska man inte göra det.
Ja.
Men sen ska jag säga så här, det är också lättare sagt än gjort.
Absolut.
Det beror på vilka liksom, alla möjliga förutsättningar man har i livet och så vidare. Så att
såklart.
Jag förstår verkligen att många... Jag förstår verkligen.
Ja, men och där måste vi också bygga rörelser som är resilienta. Liksom, vi kan inte vara beroende på att Lina driver den här podden eller Lidas förbereda handlingar till det här styrelsemötet eller vad det nu skulle kunna vara. Vi måste ju bygga organisationer och rörelser där vi täcker upp för varandra, som organiserar oss, engagerar oss, driver samhällsförändring på ett hållbart sätt. Liksom, man kan inte heller göra sig individberoende. Mm. Och det tänker jag en sån otroligt viktig lärdom från de senaste åren när det blivit mycket tuffare hos oss i alla fall, att det ger oss än mer anledning att se till att vi har ordentliga strukturer för att människor ska engagera sig hållbart, för vi kan inte vara beroende av enskilda individer. Nej. Även allt är perfekt kan det inte vara så, men nu är det lite tuffare läge. Mm. Och då är det ännu viktigare att vi ser till att vi hjälps åt. Mm. Liksom.
Vi ska prata lite grann om valet och vad vi hoppas på inför det, men först tänkte jag bara så här, vad skulle du vilja säga om den här mandatperioden och liksom också utifrån vad som har skett under de här fyra med tidregeringen, vad kan man säga någonting om vad skulle kunna hända, vad står på spel om, ja, men säga att Sverigedemokraterna går framåt, de hamnar i regering och vi får liksom om en fortsättning. Vad tänker du kring det?
Men jag tänker att jag är väldigt tacksam för att vi lever i ett land där det finns ändå ett ganska brett politiskt stöd för hbtqi-personers rättigheter. Sverigedemokraterna är ju en stor skamfläck där jämfört med resten. Liksom. Mm. Jag tycker att man ändå har lyckats se en hel del hbtqi-reformer som kommit den här mandatperioden. Liksom. Och det är klart att det är ju vi bara glada för. Liksom. Men samtidigt har man ju inte lyckats stävja den utvecklingen som finns vad gäller värderingar. Det finns väldigt mycket vi har saknat den senaste mandatperioden också. Mm. Så. Många positiva saker som har hänt också varit liksom delsegrar snarare än att man gått helt i mål. Till exempel så trädde ju nyligen lagen om liksom, som förbjuder psykiskt våld i kraft är ett stort steg framåt. Vi har ju stenhårt drivit frågan om att förbjuda omvändelseförsök de senaste åren till exempel, som är med på ett hörn i den lagstiftningen, men inte alls tillräckligt mycket. Och det är klart att vi behöver kunna fira att den här lagen om psykiskt våld då har trätt i kraft, att man har lyckats få igenom någon form av steg framåt, men att vi ändå inte är helt nöjda. Om man ska säga framåt, vi släpper ju en valrapport när ni lyssnar, så kanske den till och med har kommit. Jag tror att mina medarbetare eller kollegor i detta nu jobbar ganska hårt på att sammanställa den. Så den kan man ju läsa. Spännande. För att få se vad partierna vill framåt. Liksom. Men jag tänker att mina förväntningar på nästa regering, oavsett vilken konstellation det nu blir, vilket jag tror är väldigt oklart för väldigt många, inklusive partiledarna själva kanske, så är det att vi behöver ta stora, stora krafttag för att öka tryggheten för hbtqi-personer i det här samhället. Vi behöver bygga en starkare och mer inkluderande samhällsgemenskap. Liksom. Och det låter kanske lite klyschigt och det är lite fluffigt, men jag tänker att det också handlar om väldigt praktiska frågor. Vad är skolans uppdrag? Där vi kunnat se betydande försämringar i sexualundervisningen till exempel. Rädda sexualundervisningen, stoppa de här fruktansvärda försvagningarna och försämringarna av sexualundervisningen. En sån otroligt praktisk grej som vi har som tydlig förväntan på nästa regering.
Mm. Ja, men, och om du vill fortsätta där, alltså nästa regering, vad är ert medskick? Alltså där, nu nämnde du skolan och sexualundervisningen, men liksom, för du, att öka tryggheten, det låter ju jätteviktigt, men vad betyder det rent konkret?
Det är en väldigt ljudlig klunk. Så jag tar också en liten paus. Jag tror också jag... Så. Men vi har ju en lång rad reformer som vi har under många år drivit såklart i samband med att vi släppte det här trygghetsrapporten som vi pratade om så mycket om idag. Så har vi ett antal reformförslag. Liksom. Och det handlar till exempel då om att rädda sexualundervisningen. Det handlar också om att vi behöver stärka finansieringen för säkerhetsarbete i civilsamhället och föreningslivet. Pengar som egentligen ska gå till olika typer av verksamhet behöver också gå till säkerhetsarbete idag. Och det är ju någonting som blir väldigt, väldigt märkligt.
Vad tänker du på då? Vad betyder det?
Men att vi har väldigt liksom, praktiska, konkreta säkerhetsbehov i dagsläget till följd av att det finns personer som vill oss illa. Liksom. Och där finns det ingen stabil finansiering för det. Det finns liksom ett nästan till projektbaserat säkerhetsbidrag hos MUCF och så. Och jag menar, pengar som ska gå till verksamhet ska gå till verksamhet. Idag så behöver det också gå till säkerhet. Och för mig är det alldeles självklart att det behöver vara staten som finansierar säkerhetsarbetet. Liksom. Det är klart att staten måste kunna garantera att liksom, 20 RFSL-aktivister i en avdelning någonstans i vårt avlånga land ska kunna ha ett årsmöte utan att nazister stör. Liksom. Utan att nazister i värsta fall skadar. Liksom. Så dels finansieringen där för att vi ska kunna ha en ordentlig säkerhetsapparat, också andra organisationer, det är ju inte bara oss det handlar om såklart. Men jag tänker att det också handlar om att vi behöver ta fram en ordentlig plan för att motverka de här extremistiska miljöerna. Alltså, vi har en nationell strategi mot terrorism och våldsbejakande extremism, den är typ 80 sidor, läst igenom x antal gånger, men jag upplever att vi saknar ett tydligt sammanhållet arbete för att stärka då den här liksom demokratiska värderingsgemenskapen och för att motverka den här typen av radikalisering till olika extremistiska miljöer. Om man ska kolla på de attitydförskjutningar som har skett de senaste åren så tänker jag att det i ganska stor grad också kan bero på att liksom traditionellt konservativa, patriarkala och olika typer av extremistiska miljöer har tillåts få ett allt större inflytande. Det räcker med att scrolla lite på mobilen för mig som är kille innan det kommer upp, jag vet inte vad, från Andrew Tate liksom. Där behöver det finnas en större sammanhållning, en tydligare riktning i det arbetet. Men det handlar också om vad är det vi alla är, eller alla ska vara i alla fall. Och det är ju skolan. Det är skolan. Inte bara för att jag tycker att vi har ett särskilt ansvar för att ta hand om de barn och unga som finns i vårt samhälle, utan också för att morgondagens vuxna fostras i skolan. Sen har vi också frågan om sexualundervisningen. Där har ju vi tillsammans med RFSU, som är en annan organisation än RFSL, och massa andra organisationer varit väldigt tydliga att vi ser att de väldigt stora försämringarna som görs i sexualundervisningen är en enorm utmaning, både ur ett liksom, jämställdhetsperspektiv och ett hbtqi-perspektiv med mera. Man tar ju bort då liksom, rektorns särskilda ansvar för sexualundervisningen, man tar bort det ur majoriteten av de liksom, kursplaner, alltså de olika skolämnen som det finns med idag. Exakt hur det kommer se ut i olika ämnena är inte klart än. Men det ser inte så positivt ut, och oavsett vad så ska det minska i antal ämnen. Liksom. Och det kommer inte längre vara ämnesövergripande. Det tar bort som examensmål från lärarutbildningen, för att ge några exempel då på de försämringar
som genomförs. Varför är det här allvarligt utifrån ett HBTQI-perspektiv? Lite tydligare.
Ja, nej men absolut. Och det handlar ju om, tänker jag, att sexualundervisningen är en sån otroligt viktig del, både för att stärka ungas kunskap om de här frågorna, men också vad gäller skolans värdegrundsuppdrag. Skolan har alltså enligt skollagen ett av liksom riksdagen lagligt reglerat uppdrag att förmedla respekt för demokratin och alla människors lika värde. Ett jätteviktigt sätt att göra det är genom en liksom fulländad sexualundervisning där vi får förståelse för varandras olikheter, kunskap om den egna kroppen, om samtycke, om relationer. Liksom. Mm. Sexualundervisningen har på många år har i väldigt många år varit något annat än bara fortplantningskunskap. Liksom. Mm. Utan det är också mycket mer relationellt idag. Och det tänker jag är en väldigt viktig del i att också bygga en större förståelse för alla människors lika värde. Så. Mm. Jag tänker också att det finns siffror från Folkhälsomyndigheten som visar på att skolan är ungas viktigaste källa till kunskap om sex, samtycke och relationer. Det är ju ett otroligt bra betyg för skolan. Det finns också andra såklart viktiga kunskapskällor, föräldrar, kompisar, nätet liksom. Mm. Men det skolan har som ingen av de här andra har, det är att i skolan så kan man garantera en lägsta nivå. Jag kan inte garantera, eller vi som samhälle kan inte garantera hur mycket varje mamma eller pappa där ute vet om vad det finns för lagstiftning kring hedersförtryck i Sverige. Men det kan vi göra i skolan. Mm. Liksom. Så skolan är en otroligt viktig samhällsinstitution där, och det är också därför vi och RFSU framförallt som har drivit det här men också många andra har varit så otroligt upprörda och oroade över vilka konsekvenser det här kommer få för flickor och kvinnor, för HBTQI-personer, personer med funktionsnedsättningar som vi vet är särskilt utsatta till exempel, men också för samhället i helhet. Mm. Liksom.
Så om ett medskick till nästa regering är att återgå.
Rädda sexualundervisningen.
Ja, men precis. Ja. Att ta tillbaka, för det togs ett beslut nu i början av sommaren.
Ja, precis. Så det är ju liksom en lång rad av olika beslut det här handlar om som tas på olika nivåer. Vissa är på riksdagsnivå, vissa är på regeringsnivå. Liksom. Mm. Men vi har ju fört en dialog med de flesta partierna i riksdagen, både vad gäller partier som styr idag och partier som är i opposition, kring vad vi vill se framåt. Och där har man ju men det har varit mer positiv respons än vad jag väntat mig från fler partier än vad jag hade väntat mig. Liksom.
Jag tror att många inte förstår att det här är så viktigt. Jag tror att det är... Mm. Men vad finns det för fler frågor? Är det någon mer fråga som du tänker att det här måste nästa regering förbättra för att underlätta kanske just tryggheten för HBTQI-personer?
Ja, men absolut. Jag tänker att en annan sån grej är ju att vi behöver se till att välfärden får de resurser de behöver också för att, gud, nu låter jag riktigt som en fackpamp här. Det är jag och Malin på Kommunal. Men jag tänker att vården verkligen behöver ta ett stort steg framåt. Vi pratade ju tidigare om polisen och om rättsväsendet. Vården är en annan sån samhällsinstitution där de allra flesta av oss såklart kommer vara förr eller senare. Man har brutit armen i en skidolycka, man har haft ont i huvudet ett tag, man mår lite dåligt, man är lite deppig. Det kan vara vad som helst. Liksom. Förr eller senare så är vi alla på en vårdcentral. Liksom. Men där finns det ganska stora utmaningar även där med HBTQI-personers trygghet. Att man är rädd för att bli dåligt bemött, att man är rädd för att inte bli förstådd. Mm. Liksom. Och den känslan är ju fullt legitim. Liksom. Så tråkigt nog som det är att folk känner så. Och återigen, där finns det ett förtroendegap. Ett förtroendegap som jag tänker också baseras på ett kunskapsgap. Där ju vårdpersonalen behöver få de förutsättningarna som behövs för att stärka sin kunskap om HBTQI-frågor. Det har ju tagits fram olika utbildningar. Men vi har också 100 000 miljoner utbildningar per FSL, men också många myndigheter som har tagit fram de senaste åren viktiga kompetenser och insatser. Men har vårdpersonalen den tiden de behöver för att sätta sig in i dem? Eller har man tiden för att i arbetslaget diskutera olika typer av frågor som man kan ha, till exempel? Och det tänker jag någonting man märker när samhället blir stressat och pressat på olika sätt. Då är det ofta den här typen av frågor som faller bort helt enkelt. Vi lever i en orolig omvärld. Vi har ett land som på många sätt har varit väldigt oroligt de senaste åren. Så både inifrån och utifrån så är det lite skakigt. Men då är det ju extra viktigt, tänker jag, att satsa på de här frågorna. Att satsa på ett jämlikt, ett jämställt, ett samhälle som håller ihop, ett samhälle med en starkt samhällsgemenskap, ett samhälle där vi har en gemensam förståelse för våra demokratiska värderingar. Liksom. För det är ju det någonstans som vi vill försvara om ryssen kommer. Liksom.
Ja, men exakt. Gemenskapen som består av att vi ser varandra som en del av samma samhälle och inte som motståndare i samhället.
Exakt. Och där tänker jag också att så här, men även återigen, när man tillbaka till så här, motståndarna mot den feministiska kampen, att vem är det som är inkluderad i samhällsgemenskapen? Och för vissa så är hbtqi-personer inte med liksom, i ett riktigt Sverige, så att säga. Och den verklighetsbeskrivningen behöver vi kunna mota.
Ja, men verkligen. Det är otroligt viktigt. Och vi är överens om att vi vill att patriarkatet ska gå under.
Ja, jättebra idé. Fan att ingen har tänkt på det innan.
Eller hur? Ja. Eller, men nu har vi kommit på det, så nu löser vi det.
Skitbra.
Finns det någon så här, den här politiska förändringen behövs under nästa mandatperiod? När det kommer till då, hur skapar vi ett jämställt Sverige?
Men så, om jag får tillåtas vara lite byråkratisk, jag är lite så fyrkantig, jag gillar mina Excel-arker och styrdokument liksom. Mycket kommer ju tillbaka till dels vilka lagar vi har i det här landet, hur vi styr våra myndigheter och hur vi spenderar våra gemensamma skattepengar liksom, i statsbudgeten. Och jag tänker att under nästa mandatperiod så behöver man göra liksom, ganska stora satsningar på jämställdheten och jämlikheten, på den feministiska kampen helt enkelt. Liksom, put your money where your mouth's at. Jag har haft den stora förmånen att vara med i en av många utredningar som såklart alltid görs, men jag var med som expert i 2024 års jämställdhetsutredning som har utvärderat de 5 första jämställdhetspolitiska målen som handlar då till exempel om arbetsmarknad och bostad och hälsa och så. Och där har ju blivit väldigt, jag fick verkligen upp ögonen under den tiden som jag liksom var med i den utredningen kring också hur stilla det står. Liksom. Och jag tänker att man inte kan nöja sig med att det står stilla. Som sagt, vi har de här enorma värderingsutmaningarna vi har. Sen står statistiken kanske i bästa fall stilla eller rör sig långsamt framåt. Du vet, det känns som att någon gång om året så får man ju de här siffrorna att det är 300 någonting år tills vi stänger lönegapet. Liksom. Är det verkligen något man kan nöja sig med? Absolut inte. Absolut inte. Mm. Varje dag de här oförrätterna försiggår så är en enorm orättvisa mot oss själva. Liksom. Med ett totalt underbetyg att vi inte har lyckats bättre. Så jag tänker att det handlar om att man liksom, direkt efter valet kommer behöva sätta sig ner och kika på så här, vad är det då vi ska göra de här 4 åren? Och då handlar det om lagar. Det handlar om uppdrag till myndigheter och det handlar om pengar. Det är det vi styr centralt i riksdag och regering. Liksom. Så stor satsning på feminismen.
Låter jätteklokt, jag skriver under på det.
Ja, men jag tänkte sen, 1 miljard, 2 miljarder, jag vet inte, 5 miljarder, mycket pengar.
Alltså, jag liksom. I en tidigare podd här så hade jag Malin Nilsson här som pratade om fred och feminism. Och jag tror hon
spännande.
Nämnde att, ja men precis, jag tror att hon sa att om det var typ så här 4% av BNP som ska gå till försvaret, det motsvarar, nu kanske jag minns fel, men typ så här 20 miljarder kronor om året.
Ja, men något sånt blir det.
Så det finns ju olika mått. Alltså så här, vi kan ju, beroende på hur viktigt vi tycker att saker är, så har vi ju liksom. Men jag menar, jag har räknat ihop alla jobbskatteavdrag, inklusive alla jobbskatteavdrag nu, sammantaget, är ungefär 200 miljarder om året. Lägger vi dessutom till ränteavdragen så är vi uppe ungefär dubbla.
Det är ganska mycket pengar.
Det är ganska mycket pengar som vi tycker att vi har råd med att lägga på människor som har råd.
Ja, jag tänker att det ofta inte är så mycket pengar det handlar om. Om man går tillbaka till rättsväsende, vård, skola. Säg att alla som jobbar i offentliga Sverige fick en dag med sitt arbetslag och sitta och tänka ihop på de här frågorna. Det är klart det är mycket pengar, men så mycket pengar är ändå inte.
Det hade varit jättespännande.
Ja. Kanske en kampanj vi borde driva.
Ja, men gör det. Det går väldigt säkert hem. Och tänk hur många som jobbar inom välfärden som skulle liksom gilla det. Många väljer där alltså. Alltså jag har faktiskt 2 frågor för. Och det ena är vad kan vi som klassades som övriga samhället i en undersökning här?
Det är
okej. Det är okej, va? Vad kan majoritetssamhället, vad kan andra runt omkring hbtqi-rörelsen göra för att underlätta livet och öka tryggheten för hbtqi-personer?
Nej, men jag tänker att jag kommer tillbaka till den här otroligt vackra siffran om att så här, en överväldigande majoritet av hbtqi-personer känner sig liksom, trygga av de här små symbolerna. Liksom. En liten regnbågsflagga som hänger i receptionen på kontoret eller en liten pride-pin på en tygkasse. Liksom. De här små gesterna i vardagen. Jag tänker ta en liten stund och fundera över vad man kan göra för att visa att man står upp för alla människors lika värde. Liksom. Ofta är det ganska små handlingar som gör stor skillnad. Liksom. Men har man tid och energi att ge, engagera sig på något sätt, vara julvakt på din lokala Pride-parad till exempel. Så här, 4 timmar en lördag eftermiddag oftast. jättekonkret insats man kan göra för att massa hbtqi-personer ska få ha det superkul i en prideparad.
Och känna sig trygga.
Det finns liksom väldigt mycket man kan göra. Det kan handla om att lyfta frågan vid fikarummet. Det kan handla om att ta upp frågan när man sitter och planerar året med arbetskollegorna, eller lyfta frågan med ens lärare eller rektor till exempel. Jag tänker att det också är jävligt kämpigt på olika sätt, där, som jag upplever att många hbtqi-personer upplever, att man alltid behöver försvara sig själv. Man behöver alltid vara den som tar initiativet. Och om man då kan få hjälp av en kompis eller kollega eller förälder, syskon, vad som helst, att få den där draghjälpen kan betyda otroligt mycket. Att inte behöva ta varenda jävla fight själv. Liksom. Och det gäller ju både i det lilla och i det stora. Liksom. Ta en liten tid. Tänk på vad man kan göra.
Jättebra medskick, tycker jag. Verkligen.
Ja, men jag tror att vi behöver vara liksom mer, vad ska man säga, aktiva i vårt tänkande. More så här, intentional thinking. Också så här, vad är det vi gör med vår tid? Liksom? Vi har en begränsad tid på den här planeten. Jag pratar ofta med min mormor. Hon är över 70 nu. Liksom. Men hon är en jättestor förebild på mig, för mig på så många sätt. Liksom. Hon har alltid återkommit till så här, vad gör du och varför gör du det? Liksom. Och hon har stöttat mig alla mina livsval på olika sätt. Liksom. Men just att ställa sig de här frågorden, när, var, vem, hur, varför. Det har hjälpt mig i alla fall att reflektera lite kring vad jag gör om dagarna. Liksom. Så.
Och jag tänker också att det kan vara så att många gånger att det kostar mycket mindre för någon som har mindre att riskera. Alltså att ja, men kanske räcka upp handen eller säga ifrån.
Absolut.
Kanske också om någon har något fördomsfullt eller just då ta ett sånt här uppdrag för att det är helt, och om inte annat för att avlasta.
Ja.
Den som verkligen alltid, som du säger, behöver liksom ta fighten. Att liksom känna att nej, jag tar inte den fighten den här gången. Det är någon annan som gör det åt mig. Liksom.
Ja, men verkligen. Jag tänker att typ en sån så här jättepraktiker som jag gör. Jag vet inte om det kanske är ett relevant exempel eller inte. Men ibland så pratar jag på scen på olika ställen. Liksom. Och en sån typisk grej som jag alltid gör, jag kollar om det finns en ramp. Jag behöver ingen ramp just nu. Det kanske jag skulle behöva i framtiden. Men jag känner också folk som behöver det. Och även om inte hade gjort det, så hade jag velat att även den som behöver en ramp ska kunna ta sig upp på scenen. Liksom. Och en sån liten, liten enkel grej som att så här, när jag går upp på scen så kollar jag om det finns en ramp. Om det inte finns det så påtalar jag det. Mm. Liksom. 30 sekunder av mitt liv.
Ja, men det är jättebra. Jag tror också att det verkligen är att så alliera sig och se varandras kamper. Se verkligen varandras svårigheter och adressera det. Och visa varandra, inte minst, att jag ser det du ser.
Absolut.
Ja, men som en sista fråga som jag brukar ställa till alla gäster i den här podden. Det är, vad skulle du vilja skicka med till lyssnarna som de kan göra i sin egna liv för att föra jämställdheten framåt?
Oj, vilken bra fråga. Men jag tänker att en sån otroligt enkel grej man kan göra är att gå i sin lokala prideparad. Jag tänker också att bara tillåta sig själv och liksom ställa frågan, vad kan det finnas för jämställdhetsperspektiv på si eller så? Jag har liksom några små klistermärken på min dator som påminner mig om att så här, vi behöver alliera oss, vi behöver hålla ihop. Du vet. Att ta de här små påminnelserna i vardagen, ta de små möjligheterna att ge sig själv tillåtelse att vara den jobbiga i rummet. Jag minns liksom, jag var en av de här liksom bråkiga feministerna på högstadiet, liksom. Var jag och mitt glada tjejgäng. Liksom. Att ge sig själv tillåtelse, att våga vara obekväm. För det är inte alltid bekvämt att föra kampen vidare. Det är inte det. För att vi ifrågasätter strukturer, vi ifrågasätter normer, vi ifrågasätter ideal. Men det är ju det vår kamp också går ut på, att bygga ett bättre samhälle fritt från de här sketna, förlegade könsrollerna, liksom könsnormerna. Så ge dig själv tillåtelse att vara obekväm, gå en prideparad och swisha din lokala kvinnojour.
Ja, men jättebra medskick, verkligen. Vi har haft ett jättebra samtal idag, Elias Frilander från RFSL, och pratat om er trygghetsrapport som kom ut nyligen, som visar att otryggheten har ökat eller är stor bland hbtqi-personer jämfört med resten av befolkningen, och att det faktiskt finns lösningar.
Absolut.
Och att det är ett viktigt val vi har framför oss, och att vi kan göra väldigt mycket i våra egna liv också. Stort tack för din medverkan idag.
Superkul att vara här.
Ja, men, och ni som lyssnar, ni vet ju, det kommer ett nytt avsnitt igen om 2 veckor. Och dela gärna, se till att andra kommer in och lyssnar på Jämställdhetspodden, och ha det jättebra till nästa gång. Hej då!
Hej då!